Jag kör, så att vi kan ju börja så här tidsnog och prata. Ska jag börja? Ska du börja? Ska vi börja? Ska jag köra nu?
Vi kör, nu kör vi. Välkommen till Malin och Thomas, en podcast, podden där det lokala är det centrala.
Och välkommen till första avsnittet av våran podd. Vi har tänkt att reflektera över politiska frågor ur ett helt annat perspektiv än vad vi är vana vid. Vi ska samtala om politiska frågor ur ett lokalt perspektiv istället för ett nationellt.
Mm. Och vilka är vi, Malin? Vem är du? För de som inte har haft förmånen att träffa den.
Ja, men Malin Svensson, hon är väl den här lite halvtoka värmlänningen. Uppvuxen i Brattfors i Filipstads kommun. Som sedan barnsben haft mycket idéer för hur man kan göra lite guldkant på tillvaron i en by. Jag har drivit safté och anordnat lådbilsrace och sådär.
Är det lite grann så att du är en sån där som får saker att hända istället för att stå och vänta på att andra ska göra saker?
Ja, verkligen.
Igenkänning på det.
Ja.
Ja.
Det kan ju vara en stor del i att vi sitter här idag.
Det kan det vara. Värmländska från Brattfors, Filipstads kommun. Och vi sitter hemma hos mig och jag heter Thomas Marschall på min gård en par mil utanför Storuman i Kasker och vi tittar ut över Kasker och Trön. Vad är det som har tagit dig till Storumans kommun? För du bor ju i Tärnaby. Tänk vägen från Brattfors till Tärnaby. Den känns som att den kanske är både lång och krokig. Hur hamnar du i Tärnaby?
Ja, men det började väl någonstans med att jag som, vad kan jag ha varit, 15-åring fick sommarjobb i Brattfors bygdegård. Med det ärofyllda uppdraget att steka våfflor. Och från det jobbet där som pågick under några veckor så blev jag till slut ordförande i byalaget. Och det uppdraget tog mig vidare till Bygdegårdarnas förbundsstämma i Lundsbrunn 2015. Och där träffade jag Stig-Erik, som är min sambo nu. Han bodde i Tärnaby och sa att jag flyttar inte härifrån, utan vill du vara med mig så får du flytta hit. Så 2016 på vinst eller förlust så, ja, men jag hade sökt första bästa jobb. Åkte upp, skulle sommarjobba en sommar på äldreomsorgen på Vikbacka, äldreboendet i Tärnaby. Flytta upp och ja, jag är ju fortfarande kvar.
Ja. Bra gjort, Stig-Erik. Ja, så nu har du blivit storumabo eller Tärnabo.
Mm.
Hur känns det då, liksom skillnaden mellan Värmland, Brattfors och Västerbotten och Tärnaby? Är det stor skillnad?
Nej, men i mångt och mycket skulle jag väl säga att det är ganska lika. Jag är uppvuxen i en by, är van att bo i en by och bor i en by nu. En något större by med lite mera utbud. Men också, det är längre avstånd i det mesta i Tärnaby än vad det var i Brattfors. Det är ju ändå, att bo i en by, det handlar ju ändå om att man är i det lokala och lever sitt liv på, ja, men med grund i sig själv och det fotarbete man lägger ner för att få en bra tillvaro.
Grävde du sår?
Ja.
Vad gör du till vardags?
Ja, men mitt vardagsjobb, då jobbar jag på förskolan i Hemavan. Men sen det jag lägger mycket tid på är ju politiken. Jag är gruppledare för Centerpartiet i Storuman och har även uppdrag i regionen, i Region Västerbotten, i regionstyrelsen till exempel.
Mm. Och regionfullmäktige naturligtvis. Ja,
precis. Och det där är ju en resa som, ja, men den grundar sig i det här med att ha ett engagemang för, ja, men föreningsliv. Och jag har ju suttit med i förbundsstyrelsen för Bygdegårdarnas riksförbund under flera år. Och där blir vi upplyst och fått insikt om hur mycket politik, alltså partipolitiken och på politiken spelar roll för att vi ska kunna förverkliga det vi vill längst ute i, men i civilsamhället och i människors vardag. Och där, ja, men växte väl det här engagemanget som jag alltid har haft inom mig till någonting där jag faktiskt tog ställning och valde att lägga tid på politiken utifrån att jag ser det som en skyldighet som vi människor har. Om vi vill upprätthålla det demokratiska samhället så måste vi också ge lite av våran tid till det demokratiska arbetet.
Mm. Ja, men det kan man ju relatera till. Jag har ju också länge eller alltid nästan varit föreningsengagerad. Men du var ju politiskt engagerad redan innan du flyttade upp till Tärnaby, va?
Ja, samtidigt, alltså det hände mycket 2015 där. När jag just hade blivit ordförande i bygdegården och fick upp ögonen för Bygdegårdarnas riksförbund. Så träffade jag Felicia där hon var väl ungdomsansvarig i distriktsstyrelsen för Bygdegårdarna och också distriktsordförande för CUF i Värmland. Så hon drog med mig på, vi åkte på CUFs stämma. Så gick jag med där och tyckte det var kul. Och ja, inom loppet av ett år så hade jag också varit med och starta upp Centerstudenter i Karlstad.
Okay.
Tillsammans med ett gäng glada centerpartister. Men sen var det hamnade ju det där lite grann på ända i och med att jag flyttade upp till Tärnaby. Och när man flyttar och byter kommun och hamnar i ett annat sammanhang så tar det en stund att bygga upp tillvaron på en ny plats. Men 2018 efter valet så vart jag invald i fritid, kultur och utbildningsnämnden som ersättare. Och det var mitt första politiska förtroendeuppdrag.
Och sen har det rullat på.
Ja, men sen har det rullat på. Det där utvecklades ju till en ledamotsplats till slut inom halvvägs in i mandatperioden, tror jag. Och sen sista året då möttes ju våra vägar. När jag varit invald som ledamot i kommunstyrelsen där du var ordförande.
Ja. Ja, men det var kul. Det var speciellt för du hade ju Theodor då som var alldeles nykläckt.
Mm.
Sannolikt tror han ändå den yngsta deltagaren på någon kommunstyrelsemöten som har haft i Storumans kommun. Han var bara några dagar.
Han var 4 dagar första mötet. Det var ju mitt i pandemin så att vi satt ju digitalt. Annars tror jag inte att jag hade fixat den persen riktigt.
Det kanske är lite drygt om man skulle åka iväg, för det är en bit att åka dessutom från Tärnaby till Storuman, ungefär 13 mil. Man ska ju åka iväg och precis ha fått barn och komma till ett kommunstyrelsemöte. Det kanske är att spänna bågen lite väl hårt, även om man är politisk nörd som både du och jag är.
Ja, men jag är väl inte riktigt känd för att låta barnen vara ett hinder i det jag vill göra för egen del heller. Jag har ju 2 barn, Tuva hon är född 2018 och Theodor då 2021. Och när Tuva föddes var jag ju mitt uppe i min lärarutbildning.
Så då hängde hon med?
Jajamän, hon hängde med på universitetet. Och det där var ganska roligt för att det var inte bara jag som hade fått barn i klassen, utan jag vet inte om det var 5 eller 7 barn. Så till slut så var det uppror från lärarna på universitetet att det var inte längre okej att ha med sig bebisarna in i föreläsningssalen för det störde visst arbetsmiljön.
Okej.
Men vi tyckte att det funkar bra. Det var fint att liksom kunna fortsätta utbildningen och ändå vara hemma och ta hand om barn samtidigt i och med att jag pluggar på distans och sådär.
Mm.
Det var tidigare.
Det var tidigare. Det var historien. Ha.
Ja, och nu sitter vi här i Kaskelokt. Vi får tala lite grann om vem du är.
Ja, men vem är du då, Thomas?
Ja, vem är jag?
Hur hamnade du som kommunstyrelsens ordförande i Storumans kommun?
Ja, men en lång och krokig väg. Jag har väl alltid varit föreningsengagerad i vi unga på olika plan till att börja med. LRF, jag var vice ordförande för LRF i Västerbotten. Jag var styrelseordförande för Norra Skogsägarna. Vice ordförande för LRF Skogsägarna, som är den nationella paraplyet för vi som är skogsägare. Och samtidigt haft ett partipolitiskt engagemang i Centerpartiet då. Sen, ja, jag vill hoppa lite grann mellan uppdrag i partipolitiken och i exempelvis LRF, skogsägarrörelsen och sådär. Men i alla fall där 2010 när vi hade val, så då slutade jag i alla fall med att jag blev kommunstyrelsens ordförande. Och vid den tiden var jag styrelseordförande för Norra Skogsägarna, ganska stort företag med miljardomsättning, sågverk, stolpfabriker, ganska många ägare, flera tusen ägare. Det är ju både ett företag och en folkrörelse. Men i alla fall så fick jag frågan om att kunna bli kommunstyrelsens ordförande, och jag tackade ja. Det var en del som undrade över liksom, men varför bli kommunstyrelseordförande eller kommunalråd i en befolkningsmässigt liten kommun och lämna ett miljardföretag. Men jag var då, och hela tiden jag var kommunstyrelseordförande, väldigt taggad. Framförallt för att jag såg att det fanns så mycket man skulle kunna göra. Man skulle faktiskt kunna göra en turnaround eller gå från avveckling till utveckling i kommunen, och baserat mycket på att vi har en stark besöksnäring, framförallt i västra kommundelen med Tärnaby och Hemavan. Mycket satsningar på förnyelsebar energi, på transporter, på gruv och mineral och så vidare. Så att det kändes som att det fanns möjligheten att faktiskt kunna vända utvecklingen. Och sen var det väl så när jag började engagera mig politiskt, så det var nog i början av 90-talet när jag hade flyttat hem igen efter att ha varit borta ett antal år i både att studera och gjort värnplikt och jobba och sådär. Så kom jag hem, började nog på att sitta och knorra hemma vid köksbordet över saker som inte jag tyckte var tillräckligt bra, som man borde kunna göra bättre. Och så tänkte jag att men jag ger partipolitiken en chans, för även om jag då inte lyckas ändra på något av allt det som jag skulle vilja ändra på, så kan jag i så fall säga att ja, men jag försökte. Jag gjorde ett försök, det funkar inte, men jag försökte i alla fall. Så då tyckte jag att i så fall ska jag ha liksom större rätt att kunna sitta hemma vid köksbordet och gnälla och vara missnöjd. Och på den vägen är det liksom, jag tycker vi har gjort väldigt mycket bra saker. En del saker har man lyckats med, andra saker kanske man inte riktigt har lyckats med, men i det stora hela så har det gått bra under de här åren som jag har varit partipolitiskt engagerad, och är ju fortfarande lite grann, men nu har jag tagit flera steg tillbaka. Så nu är det ju du som står längst fram och viftar med flaggan, och jag försöker hålla mig lite mer i bakgrunden. Jag är ordförande i ett kommunalt bolag, sitter i fullmäktige och sådär. Har en del internationella uppdrag i bland annat någonting som heter CPMR, Baltic Sea Commission, som är jätteintressant. Och också ger väldigt mycket perspektiv på hur man ska kunna förena det lokala med det nationella och det internationella. Alla de här EU-frågorna som påverkar och så vidare. Så, nej men, så det är väl jag, två vuxna barn. Jag har en son som bor i Malmö och en dotter som bor i Bollstabruk i Västernorrland.
Jag tänker på det här att du beskriver hur du gick från den här personen som satt vid köksbordet och muttrade. Det är inte riktigt den personen jag känner i dig idag.
Jag var nog inte så muttrande, om jag ska vara ärlig. Men däremot så såg jag att fasen, det finns ju grejer som behöver göras.
Ja.
Och det har jag väl svårt att sitta still. Och så kan det väl vara så också att jag tycker om utmaningar och tycker om att kunna vara med och göra skillnad och sådär. Så att ibland tänker jag att som politiker, då är man, man kan ju vara politiker, men det innehåller ju så mycket annat. Alltså, att vara politiker för mig, det är ju ganska mycket vara en samhällsbyggare. Och förhoppningsvis kunna lämna någonting efter sig som är lite grann bättre än som det var när man började.
Mm.
Jag tyckte det är ganska tråkigt med förvaltning, men jag älskar att utveckla saker.
Mm.
Det brinner jag för, och det är nog mycket också det som har gjort att jag har haft och har mycket engagemang i föreningsliv, i politik, just för att kunna förändra, för att kunna utveckla, för att kunna göra bra saker, kunna göra skillnad. Det går jag igång på.
Mm. Där har vi ju ganska många gemensamma nämnare. Men olikheten att vi tar med oss olika erfarenheter in i det här.
Ja. Och förhoppningsvis kompletterar vi väl varandra ganska väl. Jag tyckte det var lite kul nu. Sen vi har lärt känna varandra för ett antal år sedan. Just att vi, det känns som att vi kompletterar varandra väldigt väl. Men sen är vi samtidigt ganska olika politiska generationer. Dels lite grann olika bakgrund. Du är värmländska, jag är västerbottning. Så väldigt mycket olikheter, men också väldigt mycket likheter. Och då vi sitter och pratar med varann, nu är vi ju i en podd, men före det så har vi haft många och långa diskussioner om alla möjliga frågor. Och någonting som jag tycker är rätt spännande med våra samtal, att det blir en himla spänst i dem.
Mm.
Och ofta väldigt liksom intressanta utfall. Till exempel att starta en podd.
Ja, hur hamnade vi där? Jag menar, när jag berättar för folk att vi ska starta en podd och de undrar hur det har gått till. Och jag svarar att det var din idé från början. Då tror de inte riktigt. Vad tror du det beror på?
Jag tror det knappt själv. Nej, men det är jättekonstigt. Jag fick ungefär samma reaktion när jag berättade för barnen exempelvis att vi skulle starta podd, du och jag. Och de var jätteförvånade över att det faktiskt var jag som hade kommit med idén. För jag tror att mina barn och många andra uppfattar mig något som mera analog än digital. Men det kändes väl rätt. Det kändes nytt. Det är spännande att pröva någonting annat och liksom gå utanför komfortzonen och testa och se, kom det här och flyga? Mm. Och då kan man ju komma in på vad podden då ska handla om. Men poddar finns det ju mängder av, om alla möjliga ämnen.
Exakt.
Och sådär.
Behöver poddvärlden till podd?
Ja, behöver poddvärlden Malin och Thomas?
Absolut,
ja.
Vill jag svara.
Ja, men jag håller med om det. Och själva grejen är ju att, åtminstone för min del, det är att vi har alldeles för mycket av ett nationellt perspektiv på frågor som i grund och botten är lokala. Alltså man lyssnar på en politisk diskussion så utgår den nästan uteslutande utifrån nationella normer. Om man lyssnar på nyhetssändningar, om man lyssnar på debatten i riksdagen, så är det alltid utifrån, nästan alltid i alla fall, utifrån en nationell kontext. Och när man pratar lokala frågor så vill man gärna ha på den nationella nivån, då vill man ha lösningar som funkar lika bra i Solna eller Sundbyberg som i Storuman eller Sorsele. Och det där så funkar ju inte i verkligheten, utan det är ju jättestor skillnad att driva kommunal verksamhet i en glesbefolkad kommun jämfört med en storstadskommun. Och förutsättningar skiljer sig dramatiskt mellan Malmö och Kiruna eller Storuman och Västerås.
Mm.
Det är ju jättestor skillnad. Men ändå förväntas det på något vis att allting ska fungera likadant och på samma sätt och till samma kostnad och gud vet allt. Och det gör det ju inte i verkligheten. Och det är väl lite grann av det som jag var inne på med den här podden, och försöka vända perspektiven. Och istället för att utgå från den nationella kontexten, den nationella normen, försöka beskriva det som händer i verkligheten när man ska bedriva, ja, kommunal verksamhet, välfärd, skola, vård, omsorg i små och stora kommuner, och försöka få en lokal vinkling på nationella frågor. För det saknar jag. Jag har inte riktigt kunnat hitta det när jag försöker surfa runt i den här poddjungeln. Att det finns någon som har den vinkeln, den ingången på en podd.
Nej, men jag håller med dig om att vi har ett tomrum att fylla. Och skulle det vara så att det redan finns något så blir vi jättegärna tipsade om att få lyssna på någon annan som för resonemang ur samma perspektiv som vi.
Ja.
Men just det här, vi pratar ju mycket om att lokala lösningar kan funka, ja, men till exempel mer i ett urbant perspektiv.
Mm.
Men att det sällan funkar åt andra hållet. Att storstadslösningarna funkar inte på lands- och glesbygd på samma sätt.
Jag tänker ett bra exempel på det. Du som är regionpolitiker också, men i Storumås kommun har vi ju glesbygdsmedicinskt centrum. Som ju ägs och drivs av Region Västerbotten. Och där jobbar man ju mycket med utvecklingsfrågor, får man väl säga, kopplat till hälso- och sjukvård.
Mm.
Väldigt mycket med olika typer av distansöverbryggande teknik som gör att man kanske inte exempelvis ska behöva åka en 7-8 mil enkel väg in till vårdcentralen för att lämna ett blodprov, utan kan göra det på andra sätt.
Mm.
Och jag tyckte därifrån Glesbygdsmedicinskt centrum, där pratar man ju ofta om att, ja, men, om vi kan få tekniska lösningar att fungera i en miljö som vår med stora avstånd, relativt gles befolkning, så då fungerar de även i en urban miljö.
Mm.
Och att man också åldersmässigt, demografiskt ligger lite grann före många av de mer tätbefolkade områdena. Vi har en lite högre medelålder, vi har kanske erfarenheter av det vi gör nu som till exempel storstadsområdena kommer att behöva om en 10-15 år, när de bara får komma i den situation som vi är nu med åldrande befolkning och så.
Jag träffade faktiskt Glesbygdsmedicinskt centrum här nu i början av veckan, och bara all den här tekniken med drönare för att leverera medicin ut i byarna och självkörande bilar som kan skjutsa pensionärer till någonstans där de kan äta middag tillsammans. Det finns så många möjligheter med de här lokala lösningarna. Och det finns så mycket spännande utveckling att ta tag i. Och som på många ställen redan är på gång.
Och även om det kan tyckas liksom abstrakt med självkörande bilar och drönare som levererar medicin, är vi ju faktiskt på väg dit.
Ja.
Så det vi prövar i den här delen av landet nu, det tror jag det kommer att vara vardagsmat om, säg 5 år eller 10 år. Även fast det känns kanske lite abstrakt och lite så här, ja, långt borta idag. Utvecklingen går ju så fantastiskt fort.
Mm.
Jag kan ju tycka bara att sitta i en by i Västerbottens inland och göra en podd och titta ut på den här miljön som vi har runt omkring oss. Det känns som att det hade man inte kunnat göra för 10 år sedan.
Nej.
Men jag tänkte, Malin, du och jag var ju politiskt engagerade, partipolitiskt engagerade, vi är centerpartister bägge två. Då kan man ju då undra, den här podden, Malin och Thomas, är det en partipolitisk podd?
Nej, det ska vi hålla oss ifrån.
Fast vi är centerpartister bägge
två. Ja, det kan vi lägga åt sidan. Jag tänker att det viktiga här är ju att vrida och vända på perspektiven på de frågor som är aktuella för alla, oavsett om man är partipolitisk eller om man bara har ett samhällsintresse. Man ska kunna lyssna på oss utan att bli förbannad på de där förbaskade centerpartisterna.
Ja, nej, men exakt. Jag måste ha en sån här reflektion, för jag har ju varit engagerad på partipolitiken lite längre än du, får man ju säga.
Absolut.
En del kanske jag skulle säga för länge, jag vet inte. Men någonting som jag reflekterar och lärt mig inom åren är att när man är lokal politiker, så oavsett partifärg, oavsett om man är centerpartist, socialdemokrat eller moderat, så har man ofta samma frustration över att den nationella nivån ofta inte förstå förutsättningar för oss som verkar lokalt. Så att det är ju en fråga, tycker jag, som egentligen inte har så mycket med partipolitik, utan mer en brist på förståelse från nationella politiken kring hur man bedriver välfärd till exempel ute i kommuner. Och på det viset är det ju, tänker jag, en politisk podd, men inte partipolitisk. Jag tror egentligen i grund och botten skiljer vi oss inte så himla mycket i de frågorna. Vi har samma problem och utmaningar oavsett vad vi har för partifärg.
Och det är en upplevelse som jag har sedan jag kom in i kommunpolitiken här i Storuman, att vi är väldigt ense i många frågor. Under valrörelsen nu 2022 så fick jag en kommentar från en medborgare i något sammanhang också, att ja, men Storuman, det är ju kommunen där politikerna är överens i allt, hela tiden.
Ja.
Det är väl inte riktigt sanning, men det sätter ju också liksom en bild av att hur vi är här, och vi diskuterar oss fram till saker, och vi är ensam om vilka problem vi har i alla fall.
Och sen kanske det är olika mellan små och stora kommuner, alltså återigen befolkningsmässigt, att man det kanske är lättare att ha politiska skiljelinjer i en befolkningsmässigt stor kommun med större resurser och så vidare. Här är vi liksom piskade och hitta bra gemensamma lösningar för att kunna driva verksamhet, för vi har begränsade resurser. Och det kanske hjälper till, sen är det väl kanske en kulturfråga också, att jag tänker i den här kommunen så de som är politiskt engagerade, de vill ju att det ska gå bra. Men nu startar vi podd, Malin och Thomas, en podcast. Hur ofta kommer du kunna lyssna på oss, tänkte du?
Ja, men jag tänker väl att det kan vara en rimlig målsättning att vi ska kunna podda en gång var 14 dag. Känns det rimligt för dig?
Ja, men det kan det väl göra. Och är det så att det känns som att det blir för mycket med var 14 dag, då får vi väl titta över.
Ja.
Men lite grann är det väl så att vi känner oss fram.
Ja, vi börjar där. Och vi tänker oss väl att det blir onsdag var 14 dag med start nu då.
Och det är det här första avsnittet, lite grann av inflygning, tal om vilka är vi och hur tänker vi och vad vill vi med den här podden. Sen känns det som att det finns ganska mycket ämnen som man ska kunna beröra.
Jag brinner ju väldigt mycket för det här med kommunala självstyret. Och just med bakgrund i att jag har en rättsvetenskaplig utbildning och gillar att nörda ner mig i lag och rätt sådär. Och det är ju sagt att kommunerna ska få bestämma över sig själva. Men staten är ganska klåfingrig och lägger sig i väldigt mycket av det som vi skulle kunna besluta om själva. Och jag ser fram emot att liksom diskutera väldigt många ämnen där det här, alltså där det blir en konflikt mellan statens inflytande och kommunens självstyre.
Ja, men så är det ju, att ta bara olika typer av ekonomiska frågor, men ekonomin för en kommun, den bygger nästan uteslutande, ska jag säga, på nationell finansiering. Och då pratar man ju statsbidrag och så, och skatter och statsbidrag, det är ju framförallt där som vi har skapat ekonomin för kommuner och kunna hålla igång skolor och äldreboenden och så vidare. Men just det här kommunala självstyret, hur mycket självstyr har vi egentligen? Det där är ju en ständig diskussion, att jo, säger man på den nationella nivån, självklart har vi ett kommunalt självstyr, det är ju jätteviktigt. Men samtidigt så vill man ju gärna peta väldigt mycket i hur vi använder våra pengar. Och då hamnar man ju i en konflikt. Ja, men det är klart, vi vill kunna styra och ställa och utveckla utifrån våra förutsättningar som är annorlunda än förutsättningarna i många andra kommuner. Och säkert, tänker jag, har man samma resonemang i en större kommun som Umeå eller Örebro, eller att, ja, vi vill styra oss själva, för vi vet bäst vad som behövs och vad som behöver göras. Och där blir det en konflikt, och
Den ska vi behöva prata mycket mer om, tänker jag.
Ja, och det är ju planen att vi ska göra.
Ja, och det är ju självstyret i en sån fråga. Sen finns det ju så mycket annat. Jag ser ju fram emot både med skräck och förtjusning och se hur kom budgetpropositionen att se ut som presenteras om några dagar. Hur har regeringen tänkt att man ska satsa på välfärden ute i regionerna, ute i kommunerna? Kommer man att satsa på den eller kommer man att göra andra prioriteringar? En del förslag har ju börjat på att läcka ut. Och det kan man ju ha synpunkter på, allt ifrån satsningar på försvaret till plastpåseskatt till gud vet vad. Men än så länge har det inte hört så mycket, tycker jag, om hur vill man satsa på kommunerna, hur vill man satsa på regionerna, för nu är det tuffa tider.
Det
är jättekärft.
Det är krisläge.
Och jag tänkte, som en regionpolitiker möter väl det i den rollen också?
Ja, alltså det är otroligt tufft. Jag har svårt att se hur regionen Västerbotten ska få ihop sin ekonomi nu. Och det är ju samma sak för kommunerna, att kostnaderna ökar men intäkterna de består.
Och samtidigt ska vi bedriva vår verksamhet. Och jag tänker, Västerbotten har ju till exempel en ganska hård diskussion, får man väl säga, om BB Lycksele.
Och det är,
där har du ju varit ute i riksmedia till och med.
Jag blev så upprörd över att man liksom som regionpolitiker vågar ställa ekonomin mot våra nya medborgares liv. Alltså när det är dags att föda barn, då måste det finnas sjukvård nära. Förlossningen måste vara öppen. Och det där var ju den stora anledningen till att jag är regionpolitiker idag. Just i och med att när Theodor föddes så var Lycksele BB stängt. Han föddes på Lycksele BB första dagen efter stängningen. Och alltså den oron som vi gick igenom den sommaren, för liksom, vart tar man vägen? Det är jättelångt att åka till Umeå. Ska man sitta 5-6 timmar i bil på väg till BB? Det är inte rimligt. Ibland drar man ju den här parallellen med att dräktiga kor får man inte flytta, men människor, de kan man flytta hur långt som helst.
Men där tänker jag, det är ju två egentligen delar. Det ena är ju en ekonomisk fråga. Om inte pengarna räcker till för att bedriva verksamhet måste man skära ner någonstans. Men samtidigt har du ju frågan, vad är liksom rimligt som medborgare? Är det rimligt att åka 4-5 timmar eller vad det kan röra sig om till BB för att föda barn? Nej, men det är det ju inte.
Nej.
Alltså på något vis har man ju någon typ av grundservice som jag ändå tycker man kan förvänta sig som medborgare. Att bli sjuk och behöva ambulans, då skulle det finnas en i närheten. Bara det på brinna i huset så ska det komma räddningstjänst och hjälpa till och släcka. Oavsett alltså vart man bor så måste man ju ha ändå tillgång till någon typ av samhällsservice som är rimlig. Och jag tror det är få som tycker att det är rimligt att tillbringa sig 5 timmar i en bil för att föda barn. Det är inte rimligt. Sen har du ju en personalfråga också.
Ja, absolut.
Hur ska vi få tag i folk? För det är också ett problem med Lycksele BB att
det är
svårt att rekrytera.
Det är ju den stora frågan. Det är svårt att rekrytera. Men vad är orsakerna till att det är svårt att rekrytera? Det här kan man ju prata om hur länge som helst. Men
och det kanske vi ska ha gjort.
Ja, absolut. Men det jag tänker så här generellt, så är det ju att normen i samhället är att centralisera när det är ekonomiskt tufft. Men det är ju egentligen inte det som gynnar oss som bor i landets alla delar. Och det är väl en bit som vi får försöka utmana med den här podden, att kanske komma på de briljanta lösningarna för hur vi ska tänka istället. Men vi har ju budgetproposition och jag vet inte om vi var inne på det här nu, men vindkraft och folkomröstningsfrågan som är aktuell här i Storuman.
Och den är ju ganska intressant på flera olika sätt. Och det tänker vi ska borra i också. Plus och minus med kommunala folkomröstningar till exempel. Där kan man grotta ner sig ganska mycket. På samma sätt den här diskussionen om hur Om vi tar vindkraft som exempel. För kommuner då, där man investerar i vindkraft. Hur ser vi till att vi har en fördel av det? Att vi får någon typ av ekonomisk kompensation. Hur den då ska se ut. Många pratar ju till exempel om fastighetsskatten. Varför är det en nationell fastighetsskatt på vindkraftverk. Men en kommunal fastighetsavgift på villor och fritidshus.
Mm.
Det skulle vi behöva borra i. Och kanske tänka, reflektera, prata om att vart fjärde år har vi en folkomröstning i Sverige. När vi väljer till kommunfullmäktige, till regionfullmäktige, till riksdagen.
Mm.
Och det är klart, då utser vi de som ska företräda medborgarna. Behöver man en kommunal folkomröstning då? Ja, det kanske man gör. Men,
det är en jättespännande tanke.
Det är någonting som man kanske skulle behöva fundera kring och prata om kring.
Absolut, jag tycker vi gör ett avsnitt av det. Så vi har ju många olika ämnen på gång. Riktigt vad det blir nästa avsnitt, det har vi väl inte riktigt bestämt än.
Nej, så den som hänger med och följer oss får se. Vi har ju också pratat om att vi ska försöka kanske här framöver ha någon gäst. I någon form, intervjuform, eller kanske att vi kan sitta tillsammans, du och jag, Malin och någon till. Och gärna kanske någon som är politiskt engagerad men inte nödvändigtvis i Centerpartiet utan kanske något annat parti.
Ja, men det skulle göra jättemycket för dynamiken och få in andra sätt att se på saken för det behövs.
Ja, men jag tror det. Jag tror det. Och det ska bli jätteintressant att få feedback också nu på den här podden. Det här är första avsnittet. Det blir lite grann av en inflygning, en presentation och tala om egentligen vad vi vill prata om, vad vi vill göra. Och så, det blir jätteintressant att se vad vi får för respons. Själva podden hittar man ju där man hittar poddar i övrigt. Det kan ju vara Spotify eller andra plattformar. Så det är ju en sak. Men sen kopplar vi även sociala medier till det här. Vi har en Facebook-sida till exempel.
Precis, Malin och Thomas, en podcast hittar ni den på. Och där är ni hjärtligt välkomna att lämna kommentarer och skicka meddelanden. Och både ge feedback på det vi har pratat om i poddavsnitten. Men även lämna önskemål om vad ni vill höra framöver. Vi besitter ju inte insikt om alla frågor som är intressanta att diskutera i det här sammanhanget. Utan en dynamisk dialog med er lyssnare är ju ännu bättre.
Ja, och det är ju redan varit en hel del reaktioner på Facebook-sidan när det börjar på att spridas att vi ska starta en podd. Det är lite kul att se att det har engagerat folk.
Ja.
En del kanske med viss bävan och andra med viss förväntan. Och då får man väl välja liksom vilken sida man vill stå på.
Ja. Jag känner mig då förväntansfull inför det här. Det ska bli jätteroligt. Hur känner du själv?
Ja, men jättepeppad. Det är ju ett nytt forum för mig.
Ja, det är ju för mig oss också.
Ja, precis. Ja. Så att, men det är ju lite grann vad det gör det till. Och vi tänker att det ska förhoppningsvis kunna vara lite spänstigt och lite både lättsamt, men också att man ska kunna lära sig och förstå. För det är ju inte alla som är politiskt engagerade ännu. Och jag tror att många kanske inte är riktigt medvetna hur det funkar saker och ting. Varför är det som det är? Varför det ser ut som det gör? Och så vidare. Och kanske kan vi kasta lite ljus över sådana frågor också. Så att det här ska bli jätteroligt.
En insats för att fler ska engagera sig i demokratin.
Ja, men kanske det. Och kanske ett nytt sätt att prata politik. Som sagt, den här lokala vinkeln istället för den nationella, den tycker jag saknas i alldeles för stor utsträckning. Så att, men det ska bli jättebra. Så vi får se vad nästa avsnitt har med sig.
Ja, men det återstår att se om vi lyckas med våran idé här, eller?
Ja.
Eller hur det blir.
Vi får se. Om ungefär 14 dagar igen, då är det dags för nästa avsnitt av Malin och Thomas, en podcast där det lokala är det centrala.
Tack så mycket för att ni har lyssnat.
Och häng med.
Vi hörs snart igen.
Hej!
Hej då!